Välkomna till P1 Debatt. Vi passerar dem dagligen. Människor fjättrade vid det ultimata utanförskapet. Uteliggare inlindade i filtar, i gatuhörn, i snödrivor och snålblåst. De väcker oro och obehag. De vittnar om samhällets misslyckande. Men vem bryr sig egentligen om de hemlösa? Kan fattigdom förbjudas? Kan man lösa hemlöshet? Vem bär ansvaret och vem levererar lösningarna? Vi har bjudit hit människor med egna erfarenheter av hemlöshet. Vi har bjudit hit forskare och frivilligorganisationer. Vi har bjudit hit maktlösa och makthavare. Vi sänder direkt från studion på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och än finns det tid att komma hit, för vi sänder nämligen ända fram till 6. Och du kan också delta via Twitter, Facebook och Instagram. Hashtagga bara P1-debatt. Men också via vår egen chatt på Sveriges Radios hemsida. Med mig här på scenen står Emily Wangen Lindgren, redo att rapportera från alla de här rösterna på sociala medier. Emily, har vi riktigt något redan?
Ja, det är en hel del aktivitet på Twitter, men vi ser jättegärna att de skriver på vår chatt också. Inne på sverigesradio.se så kan ni söka på P1-debatt så hittar ni chatten där.
Ja, och hela den här första timmen handlar alltså om hemlöshet och vi ska försöka förstå det här problemet. Och det är en stor ära, Mange Hellberg, du är artist och du har själv erfarenhet, du har övernattat på bussar. Jag skulle vilja höra lite mer av din egen erfarenhet.
Alltså, jag har känt mig hemlös hela mitt liv. Jag känner att jag skakar för det här. Det första... Alltså, erfarenhet, jag vet inte vad man ska säga. Det var ju en smärta liksom, för mig. När jag kollade tillbaka, när jag låtsades ju att jag inte var både på gatan. Jag hängde ju med människor, allt från ja, olika musiker och sånt. Och hade en praktik på UFF i Stockholm. Men gick inte så jävla bra.
Men på nätterna övernattade du på buss 54?
Ja, trappuppgångar och på somrarna så sov jag utanför bland annat Robin Rands studio. Jag tror jag sov överallt i Stockholm faktiskt.
Mm. Hamnade du där? Varför hamnade du på gatan?
Alltså, jag förstörde för mig själv. Jag ljög och blåste människor och alltså, missbrukade andra människor.
Mm. Men du kommer också från en ganska... turbulent familj, hade en ganska tuff uppväxt själv. Men vilka delade du sovplats med? Vilka delade du gatorna med? Vad var det för människor?
Han sitter där till hörnet. Micke. Han är en av dem som tog upp mig på plattan. Och jag vet inte hur många år. Jag är för mig att det var 97, 98, 96, 97. Det är liksom, jag kommer inte ihåg... Alltså, det är mycket minnesförluster. Jag har jobbat jättemycket med gestaltterapi för att försöka komma tillbaka till vissa saker. Men jag kommer tillbaka med rätt mycket mörker än så länge. Liksom. Ja. För det hände så pass mycket sjuka grejer. Liksom.
Mm. Men du har ju själv också varit med om att stötta hemlösa, att hjälpa hemlösa, att framförallt att synliggöra hemlösa. Till exempel via ditt eget Instagram-konto där jag har sett att du har gett dem utrymme, har gett dem en röst, låtit dem ta sina egna bilder och du har skapat ett eget Instagram-konto. Varför är det viktigt?
Alltså det är för mig viktigt för att... Alltså jag vet inte om jag har gett dem så mycket, även om de har skrivit mitt Instagram-konto. Nu har vi startat ett eget som heter Din sidan som räknas, men de skrev på Mange Hellberg på Instagram förut. Men det är ändå de som ger mig, liksom. Birgitta som är här och ska
Birgitta
prata.
Birgitta är här?
Ja, där är det. Alltså jag bara... Mm.
Kom,
nej, men om man tar ett sånt exempel. När jag kom upp från Stockholm och flyttade till Sundsvall och hade liksom blivit...
Kom närmare, ja.
Blev ju skenavrättad, så att efter det så hamnade jag på psyket för 100:e gången. Och då var jag tvungen att dra till Sundsvall, för att då var jag helt förstörd. Och då när jag kom till Sundsvall så ville jag glömma det här med hemlösheten. Jag ville inte vara hemlös, jag tyckte att det var smutsigt. Jag ville inte ens tala om att jag hade varit det. Och sen 2009 tror jag det var, så hörde några av dem som bor på gatan i Sundsvall av sig för att de ville att vi skulle göra en låt ihop. Och då gav ju de mig styrka. Mm. Alltså jag gick ju dit och trodde att jag skulle ge dem någonting. Mm. Men det var ju när jag kom dit så insåg jag att de gav mig någonting. Bland annat, jag har ju hört att jag varit lallare hela mitt liv. Liksom. Mm.
Och lallare heter ju låten som du ska sjunga lite senare för oss idag. Och den här skammen som du talar om, vi kommer snart också få möta Eyes on Glasgow. Mm. Den hyllade hiphopartisten som också har skrivit en självbiografi som också talar om stoltheten, den här längtan efter att få känna en stolthet. Men att man också känner skam som hemlös. Jag skulle vilja höra Birgitta. Du har ju varit, till och från har ju du varit hemlös sedan 1970.
Ja.
Ja, och de flesta som är hemlösa är ju oftast ensamstående män med liksom missbrukarproblem, alkoholproblem eller liksom psykisk ohälsa. Men du är en kvinna.
Ja, jag tror det i alla fall. Ja, men jag var inte hemlös. Jag hade mitt hem i Kramfors. Jag var bostadslös 1970. Men det var många som var då. Och jag började missbruka knark. Och, men vi var hela gäng. Och det var liksom alla ställde upp. Det var mycket snällare då. Det var mycket, mycket snällare då.
Vad var det som var snällare?
Hela samhället överhuvudtaget. Man kunde komma in i portar utan större besvär. Man var inte utkörd så fort man visade sig utanför en port, utanför en affär eller någonting sånt. Ja, det var snällare i alla fall. Mm. Och så jag var inte hemlös, vi hade ett hem uppe då i Kramfors 60-70 mil härifrån. Men jag var ju bostadslös, det var jag. Och då, eftersom vi var så många så var det inte så besvärligt heller att vara tjej. Det var inte det.
Så du känner dig ändå skyddad?
Ja, jag var.
Men innebär det en större utsatthet att vara kvinna?
Ja, det gör det. Du ska mycket kläder på det.
Hur menar du då?
Ja, men så att de är svåra att ta av, tar lång tid att ta av.
Har du drabbats av något liksom...
Ja, men jag skriker högt. Det har hänt. Till och från har jag varit bostadslös och hemlös då. När jag blev äldre. Och det är bara skit. Och jag menar samhället, alla skyller på samhället. Men vilka är samhället? Och samhället är vi allihopa.
Men vem ska liksom, man skylla på då?
Ja, men måste man skylla på någon då?
Vems fel är att det finns hemlösa människor i Sverige?
Ja, det finns ett talsätt, money rules.
Money rules, du menar att det är pengar?
Pengar regerar, ja. Så länge det är pengar med i allting, ja, men då går det bra. Ingen vanlig, någon som sitter i publiken här som ska söka en bostad till exempel, måste sätta upp de hysteriska kraven som de här trappstegsmodellerna och alltihopa det här är nu.
Är det för höga krav för att få ett hem, en bostad?
Jag vet inte. Och då på 70-talet också fanns något som heter rivningskontrakt. Man fick kontrakt på en lägenhet, man frånsade sig besittningsrätten. Från vardera håll så hade man en månad på sig att säga upp, ja, flytta. Men det var inte så jättevälunderhållna lägenhet, men det var i alla fall tak över huvudet med egen nyckel och egen dörr. Där du bestämde själv vem du öppnade till. Och där du gjorde, ja, inte stort sett vad du ville, men ja, jag vet inte.
Vad är det värsta med att vara hemlös?
Att inte ha någonstans ta vägen.
Du har också haft barn?
Ja, jag har barn.
Du har barn?
Ja, barn. Med vuxna nu.
Var du hemlös även när barnen var små?
Nej, jag var skyldig 4 000, en månad syra i Sundsvall. Och ringer sociala frågor om jag kan få hjälp med dig. Nej, säger de. Vi kan ta dina barn, ta hand om dem, men du får sköta det själv. Det slutade med att de fick betala 12 000 i hyresskulder och så sen fick jag en ny lägenhet och möblemang också.
Men jag vill höra mer av er sen om lösningarna och förslag till lösningar om vad man skulle kunna göra för att motverka hemlöshet. Varsågod, Susanne Svensson, du är verksamhetschef på Stockholms Stadsmission.
Mm, det stämmer. Och jag tänkte bara koppla på när du ställer frågan om det är så att det är extra jobbigt eller tungt att vara kvinna och hemlös. Och vi kan se i våra verksamheter. Vi har en särskild verksamhet som vänder sig just till kvinnor i hemlöshet som heter Klaragården. Och vi kan se att kvinnor i hemlöshet är en extra utsatt grupp. Så absolut, det är verkligen så att man är extra utsatt som kvinna.
Mm. Jag vet inte om vi har om Viktor Adolfsson som är yttrebefäl på Södermalm inom polisen är på plats ännu, men han är i alla fall på väg hit, tänkte jag på när jag hörde. Men jag tänkte, Arne Kristiansen, du är ju socionom och universitetslektor vid Lunds universitet, och jag läste att enligt EU så finns det 4,1 miljoner människor i EU som är hemlösa. Hur många finns egentligen i Sverige?
I Sverige räknar vi de senaste räkningarna som Socialstyrelsen gjorde nu för ett par år sedan, så räknar vi att det finns 34 000 människor i Sverige som är hemlösa.
Vad betyder hemlösa egentligen?
Man kan säga att den övergripande definitionen är att det är människor som saknar ett eget varaktigt boende. Alltså människor, dels människor som ofta de vi tänker är hemlösa, och det är några tusen, alltså människor som då bor på härbergen, uteliggargruppen är egentligen en ganska liten grupp. Men det är människor som ofta då har missbruksproblem, psykisk ohälsa och liknande. Sen finns det
alltså... Men uteliggarna, det är alltså de som helt och hållet saknar tak över huvudet?
Ja, alltså man kan säga uteliggarna, de går ju in och ut ur olika stödboen, alltså typ härbärgen, men och självklart också finns ju de som nästan alltid, men det är en ganska liten grupp. I Malmö räknar vi att det finns, jag tror det är 1100 hemlösa, men det är väl endast 23 som är så kallade uteliggare.
Mm. Birgitta Sundqvist berättade ju här att det var mycket snällare på 70-talet och det var mycket lättare att vara hemlös på den tiden. Vad har förändrats enligt er forskning?
Dels har det ju blivit mycket, man kan säga, högre trösklar för att människor att ta sig in på bostadsmarknaden. Men det stora problemet är också att på 70-talet och 80-talet så hade vi en mycket bättre tillgång till bostäder i Sverige. Och det gynnade ju också då människor som idag har svårt att komma in. Människor med låga inkomster eller fattiga, vad vi kallar dem. Att det var lättare för bostäder eftersom det fanns en större tillgång. Grundproblem att vi har hemlöshet, det är ju att det råder brist på bostäder.
Så bostadsbristen hänger ju givetvis samman med den här hemlösheten.
120 kommuner i Sverige har bostadsbrist. Nästan hälften av Sveriges kommuner har brist på hyresrätter. Som är ju jätteviktigt att skapa för att motverka hemlöshet. Mm.
Och jag läste samtidigt att det finns miljoner tomma byggnader, alltså ni vet, lägenheter runt om i Europa. Men jag tänker att du har ju arbetat med ett projekt som heter Bostad först, och det har du jobbat med sedan 2010. Vad innebär det och hur framgångsrikt har det varit?
Ja, Bostad först är ett koncept som utvecklades från början i New York för 20 år sedan ungefär. Och man kan säga med Bostad först så gör man nästan i princip tvärtom hur vi jobbar vanligtvis med hemlösa i Sverige. Ofta om en person som har missbruksproblem kommer till socialtjänsten och säger jag vill ha en bostad, då svarar socialsekreterarna nästan reflexmässigt, ja, om du ska ha en bostad måste du först bli nykter. Men Bostad först bygger på liksom ett tänkande som säger så att om människor ska få ordning på sitt liv, då måste de ha vissa grundläggande förutsättningar uppfyllda. Till exempel den här tryggheten att ha någonstans att ta vägen. Precis som Birgitta pratar om här, att den där känslan att inte ha någonstans att ta vägen.
Mm. Så det ska inte vara villkorat?
Nej, jag kan säga så att, och sen det vanliga sättet att jobba med hemlösa, det är det vi kallar trappstegsmodellen. Man ska kvalificera sig, man är utsatt för väldigt hårda krav. Du får kanske en lägenhet, du ska bo där några månader, och då kan socialarbetare och myndighetspersoner gå in och ut ur din lägenhet. Men Bostad först så får du en egen lägenhet som du har kontroll över.
Fast du är missbrukare?
Ja, jag ska komma till det.
Kom till det ganska snart, för jag har jättemånga som också vill prata.
Du får en egen lägenhet som du har eget kontrakt. De kraven som ställs på det är samma krav som gäller andra hyresgäster. Du ska betala din hyra, du ska inte störa dina grannar. Sen blir du också erbjuden ett socialt stöd. Och i Helsingborgsprojektet, idag är det då 33 personer i Helsingborg som har fått lägenhet genom Bostad först. Och det är människor då som kommer direkt från gatan in i det här. Och av de 33 så är det bara 3 som inte har lyckats ha kvar sina lägenheter. alla har förbättrat sin livssituation i en rad avseenden. De har fått bättre sociala relationer. Nu kan de ju bjuda hem sina barn till exempel. Och man har en egen lägenhet. Hälsan har förbättrats. Även om det inte är krav på att man ska vara nykter, så missbrukar folk mindre. Många har blivit helt nyktra. Ekonomin har blivit bättre. Så att...
Så ni är väldigt nöjda med resultatet helt enkelt. Men jag tänker, Jenny, är alla positiva till det här Bostad först? Ja. Situation Stockholm jobbar du för.
Bostad först är ju ett jättebra initiativ. Tyvärr i lite för liten skala, men det har ju verkligen har jättegod evidens, alltså att det har fungerat. Men bara ett litet förtydligande där med statistiken. När man gjorde den här räkningen som Socialstyrelsen gjorde så var det 34 000. När man gjorde räkningen 2005 så uppgick ju bara antalet till 17 500. Så att vi har alltså haft en fördubbling nästan under
antalet hemlösa
de sista 8-10 åren. När man tittar på vilka det är som är hemlösa så ser man att den största ökningen är alltså mer fattigdomsrelaterad hemlöshet. Inte sån som är grundad i missbruk och psykisk ohälsa bara. Så att när man pratar om både åtgärder och definitioner så är det viktigt att komma ihåg det. Att housing first är ju ingen åtgärd som man ger till fattiga barnfamiljer som är utförsäkrade och inte liksom kan betala hyran och bli vräkta, utan som riktar sig till just den gruppen som befinner sig allra längst ner, som ett förtydligande. Men housing first, jättebra.
Men det här är ju väldigt intressant att du talar om att vi har haft en fördubbling av antalet hemlösa i Sverige.
Medans den gruppen, när man då pratar uteliggare eller den här bilden vi har av missbrukare som ligger inlindad i filta, den bilden, den har inte förändrats så himla mycket.
För den är oförändrad. Men du säger också att karaktären...
I räkningen kan man ju också säga att då inga EU-medborgare kommer inte med i den här räkningen överhuvudtaget. De står helt utanför.
Så de EU-medborgarna som är hemlösa som sover på våra gator... Eller,
ingår inte i de här 34 000.
De är inte inräknade. Nej. Men du talar också om, Jenny, att de har fått en annan karaktär. Att det finns liksom fattigdomssyndrom.
Fattigdomsrelaterade hemlösheten har ökat mest.
Och det här är ju väldigt intressant. Då undrar man ju, och det ska vi diskutera mer om i timme två, alltså om det samma lösningar går att applicera på de här olika grupperna som av olika skäl har hamnat på gatan.
Ja, det är ju skillnad att vara drabbad av liksom bostadsbrist som beror på att vi har för få billiga hyresrätter och att stora delar av allmännyttan inte finns kvar på samma sätt, eller att man är drabbad av missbruksproblem, psykisk ohälsa, kanske redan från barndomen. Det är ju en helt annan sorts problematik. Så att det är viktigt att inte liksom, man måste separera det.
Vad säger du, Birgitta? Du säger, men herregud.
Ja, därför att jag säger så här, det var ett farligt räknande och kategoriserande av folk. Det finns folk som är bostadslösa, hemlösa, punkt slut. Varför de är det skitsamma?
Fast
de är bostadslösa, hemlösa.
Det är ju skillnad med någon som liksom går på juristlinjen och inte har ett förstahandskontrakt, som har ett socialt nätverk och inte har en historik med problem, och människor som ligger på gatan. Det är klart att det är en skillnad på vilken egen kraft man kan ha. Och
ja, men, liksom... vad lönar det till att räkna? Ja, 3 000 där, 4 000 där, 8 000 där, 3 stycken där. Men sen då?
Därför att
de är
om
i alla
man ska
fall bostadslösa, hemlösa.
Ja, men om man ska göra någonting åt problemet så måste man ju liksom veta vad det handlar om.
Men det kan man väl ta när man väl får människan ansikte mot ansikte.
Det håller jag med om, absolut.
Men du säger också att de nästan är nykter. Alltså, för jag kommer ihåg när jag fick, jag bodde på något som heter Magnus Ladlås hotellet, då fick jag, var jag tvungen att pissa rent. Och jag känner så här, om inte jag hade blivit nykter sen, alltså nu senare, så hade inte jag hanterat det. Alltså, jag behövde hitta rutiner, jag behövde hitta ansvar, jag behövde hitta mig själv. Liksom, för jag kunde inte koka ägg fast jag liksom hade den här Ladlås hotellnyckeln. Liksom. Det var inte ens att jag var där så mycket, utan jag sökte och bodde hos vänner och sov även i trappor, för jag tyckte jag var otrygg i det. Så att om nästan är nykter och får en lägenhet, hur funkar det ihop med att kunna hantera och ta ansvar? Liksom?
Ja, vill du svara? Varsågod, så kan du göra lite snabbt.
Jo, alltså Bostad först är inte bara ett sätt att organisera att människor får lägenheter, utan det bygger ju också på ett förhållningssätt där de boende alltså blir erbjudna ett stöd, och det stödet bygger då på ett professionellt synsätt på de här problemen, där man alltså bygger upp mycket, alltså man jobbar mycket för att ett relationsskapande socialt arbete. Så det som också är fantastiskt att se här, det är den tillit som finns mellan socialarbetarna och de boende som tar emot stödet. Så att man kan säga att alla förbättrar sin missbruk, och av de här 33 så är det i alla fall 10 som är helt nyktra, men det är inte men de är rädda om sina lägenheter. Och,
för ändå erbjuds ju människor på gatan som är missbruk öppenvård, fast de inte har någonstans att bo. Liksom. Du kan inte få ett behandlingshem, men du kan få öppenvård. Liksom. Alltså, kom igen. Hur går det ihop?
Ja. Vi ska ta ett steg vidare här. Susanne Svensson, du är verksamhetschef på Stockholms Stadsmission. Vad säger ert arbete? Vad har ni för iakttagelser kring de hemlösa situation november 2014?
Alltså jag delar väldigt mycket av det som redan har sagts här. Jag håller med om att gruppen är mycket mer annorlunda idag än vad den var för bara 10 år sedan. Alltså gruppen är annorlunda. När vi pratar om siffror, apropå siffror, det är viktigt att tänka in att vi faktiskt missar stora delar. EU-migranter räknas inte, papperslösa räknas
Varför
inte.
Varför räknas inte EU-migranter?
Mycket intressant, och det är ju en fråga som vi får skicka vidare till politiker. Vi räknar ju papperslösa, eller förlåt, vi räknar ju emigranter i våra verksamheter. 3300 personer, individer under 2013 träffade vi på Crossroads. Det är en stor mängd personer som vi möter bara i Stockholm. Och jag tänker, räknar vi inte de här personerna, då finns de inte. Och finns de inte, så har vi inga åtgärder mot dem. Och det ser vi också på bara Stockholms gator och på många gator runt om i Sverige. Så det här är viktigt, att för det första att veta hur många personer pratar vi egentligen om. Men det är också viktigt att veta att vi behöver olika former av åtgärder. Bostad först, absolut, jättebra. 27 platser har vi i år, och under nästa år så kommer vi få ungefär 50 platser bara i Stockholm. Det är jättebra, för i det, apropå det du sa Mange, det här med koka ägg, vi olika, personer som lever i hemlöshet är olika. Det är personer som kommer hit nya till Sverige.
Men jag måste pausa dig på en sekund här, Åsa Lindhagen, för jag måste ta in Åsa Lindhagen eftersom du talar om politiker. Du är ju socialborgarråd i Stockholm för Miljöpartiet, Åsa Lindhagen. Varför räknar man inte in EU-migranterna?
Ja, det är ju så att, alltså, det är ju en jätteviktig grupp att jobba med, så att, det är klart att vi måste räkna den här gruppen också.
Men varför gör ni inte det? Det är ju ni som bestämmer.
Ja, jag har fått siffror och också uppskattningar på ungefär hur många som finns i Stockholm, och det tycker jag är jätteviktigt att känna till. Sen är det också så att vi har tillträtt nu i den nya rödgrön-rosa majoriteten i Stockholm för snart 4 veckor sedan. Och en av de viktigaste frågorna för oss är just att öka ambitionsnivån när det gäller stöd till utsatta EU-medborgare. Det tror jag är väldigt många stockholmare som känner i hjärtat att man ser den utsattheten som finns i den gruppen, och som också står utanför systemen på ett annat sätt. Så att det här är en jätteviktig grupp som jag känner att vi absolut måste höja ambitionsnivån när det gäller att ge mer stöd.
Men Susanne Svensson, vad tycker du generellt om, hur tycker du att politikerna handskas med frågan om hemlöshet?
Alltså, problemet är att vi inte ser en stark politisk handlingskraft just runt den här frågan. När vi pratar om hemlöshet, till exempel, det ska finnas bostadsförsörjningsstrategi i varje kommun. I vår rapport förra året, 2013, förlåt, visade att bara en tredjedel av alla kommuner i hela Sverige har bara en strategi. Har man ingen strategi mot bostadsförsörjningspolitiken, då har man inte heller någon strategi runt det vi redan pratade om, det här med bostadsförsörjning. Så att jag tänker att det står i regeringsformen, det är en svensk rättighet faktiskt att få ett boende, men det ser vi inte hos våra politiker.
Nej,
politiker
vi har också liksom bjudit hit hela regeringen i princip, ska jag säga, och i flera veckor jagat ministrar för att de ska komma hit, och ingen har velat diskutera hemlöshet. Varför är det så, tror ni?
Jag kan inte tjäna pengar på det.
Du kan använda mikrofonen, Magnus, om du vill. Ja.
Alltså, du tjänar inte pengar på det.
Men vad menar du? Säger du att politiken bara engagerar sig i det man tjänar pengar på? Det var väl ändå en...
Nej, men alltså, kollar du missbruksvården? Jag menar, varför delar man ut mer diagnoser på ADHD och mediciner än KBT? Liksom? Jag menar,
finns det de som tjänar pengar på hemlöshet?
Det är klart att det gör.
Vilka då?
Ja, du har ju många boenden i privat regi. Jag menar, jag representerar Situation Stockholm, som vissa kritiserar att vi tjänar pengar på. Nu får ju alla som säljer tidningen hälften. Men det är
man
klart
får
att det blir
25 kronor per såld tidning, precis. De hemlösa. Alltså.
Ja, precis.
Men vilka andra tjänar på hemlöshet?
Det viktigaste är väl, när man tittar på det här också, att där Ron Fojan kommer in här, som har startat ett soppkök. Nej, men att ju mindre politisk vilja det finns att ta tag i de här frågorna, desto fler ideella initiativ kommer det liksom i välgörenhetsform. Och det tror jag är riktigt farligt och det är inte rätt säkert. Nu säger jag inte att Soppkök Stockholm, du får väl svara på det sen, är ett dåligt initiativ. För det behövs ju eftersom att situationen är som den är. Men om hjälpen bygger på människors goda vilja bara att ge, så är det ofta den som ger som också definierar vad den ska gå till.
Men vad är problemet med den goda viljan? Jag tänkte altruismen.
Det blir jättefarligt därför att jag får ofta samtal med folk som vill skänka kläder och så säger de att ja, men jag vill bara att det ska gå till kanske en kvinna, men hon ska ha barn eller... Jag ger gärna lite kläder till någon, men då ska den vara svensk. Alltså du definierar...
Villkorade gåvor.
Ja, så är det ju med välgörenhet. Det är någon som ger och någon som tar emot. Det blir en rätt stor maktskillnad däremellan. Och det är farligt. Och om all hjälp till utsatta människor mer och mer bygger på den goda viljan, då är vi farligt ute, tror jag. Utan jag tror att det behövs komplement. Jag menar, du får ju berätta mer om vad det du har gjort. Men om det är bara sådana initiativ som tar över och det inte är någon politisk förändring och det inte byggs billiga bostadsrätter utan det är mer härbärgen som sker för att någon vill vara snäll, då är man farligt ute.
Men jag tänker det här med risken i välgörenheten som du ändå påtalar. Jag kan också tänka mig att det liksom är ganska tids- och trendkänsligt. Jag kan tänka mig att det är väldigt många som skänker strax innan jul.
Så är det ju.
Och jag kan tänka mig att...
Men det är också så, som Birgitta var inne på, att det kanske var lättare på 70-80-talet när vi hade ett samhälle som byggde på mer kollektivistiska värden. Det gör inte det längre, utan nu kanske det räcker med att man ger lite pengar till någon eller sätter in pengar på ett 90-konto för att känna att sitt engagemang räcker. Men för att det ska bli någon förändring så behöver man ju sätta sig in i den här frågan och till syvende och sist tänka på vilket samhälle vill jag leva i? Vem kan jag tänka mig ha som granne? Var ska jag lägga min röst någonstans? Så är det ju.
Men det är också du som har sagt att i december så är det ingen som går hungrig, ingen hemlös som går hungrig, men i januari...
Det har jag inte sagt, utan jag menar att det är mycket lättare. Det finns otroligt mycket initiativ i december månad. Det är julmiddagar, det är liksom många soppkök, det är många som delar ut jackor, vantar, sätter in pengar. Jag tror att både... Ni får mer pengar i december. Vi säljer dubbelt så mycket tidningar i december, Situation Stockholm. Men i januari är det lika jobbigt att vara utan ett hem. I februari definitivt. Även i juni. Mm. Så att det är liksom...
Fast det är bättre än ingenting alls. Det är bättre om jag en månad än ingenting alls, åtminstone kan jag tycka. Liksom. För det är inte så att alla möjliggör heller. Liksom.
Absolut inte, men det vore ju naturligtvis... bättre om engagemanget sträckte sig så att det blir strukturella, mer hållbara förändringar än att man tycker synd om någon i december för att det är så här, nu är det jul och nu ska vi vara solidariska och leva i gemenskap. Det är inte en hållbar grej.
Fast vi bygger ju upp det samhället så att det ska vara så, att man vill liksom på något sätt företag ska skänka i december. Det är någon slags Karl-Bertil Jonsson.
Ja, precis. Och det är ett problem med det.
Ja, och nu när ni talar om Karl-Bertil Jonsson och välgörenhet och altruism så måste jag ju ta in Fuja Rosberg här. För du startade ju Soppkök Stockholm. Berätta om det initiativet. Varför startade ni det och varför la ni ner det sen?
Vi startade, jag måste bara säga att jag tar avstånd från den här välgörenhetsstämpeln som lite grann blir på just det vi startade. För att när vi startade så gjorde vi det för att vi ville uppmärksamma situationen som en liksom, tillfällig politisk aktion. Och verktyget för oss att göra det här på var att vi valde liksom, att gå den väg som många redan känner till, vilket är ett soppkök som är en slags mötesplats som ju också var det vi ville skapa. Inför de här soppköken som vi arrangerade så var vi ute och nattvandrade i Stockholm flera nätter i rad för att dels komma i kontakt med personer som befinner sig i den här situationen, men också för att lära mer eftersom vi ju själva inte var personer som var försatta i hemlöshet när vi startade detta. Vad var din fråga?
Jo, men min fråga var om du var en del av den här välgörenhetsindustrin, om du ansåg och varför. Och wow. Eftersom du sa att du inte var det så undrar jag så här, vad var det som gjorde att ni var annorlunda?
Okej, jag tycker absolut inte att vi var en del av det som jag senare, alltså det här uttrycket välgörenhetsindustrin var ju någonting som jag lärde mig om under tiden som vi höll på med det här, från personer som själva var försatta i den här situationen, som berättade att deras uppfattning av situationen var att det finns en slags välgörenhetsindustri. Alltså vi försökte ju skapa en mötesplats, som jag sa, där liksom så kallat vanligt folk kom i kontakt med varandra, varav en del av dessa var personer som var socialt utsatta. Allt ifrån EU-migranter till personer som var i någon form av bostadslöshet, och vare sig den var akut eller icke. Liksom.
Och varför lade ni ner?
Vi lade ner, alltså, återigen tillbaka till när vi startade, så hade vi ett mål med att vi ska göra detta i syfte att lyfta frågan.
Som ett PR-trick?
Nej, verkligen inte. På vilket sätt skulle det ha varit ett PR-trick? Det fanns ingen vinning i det här på något som helst sätt, och det var ingen altruism. Vi var väldigt tydliga med hela tiden att detta handlar om politik för oss, och att vi eftersträvar att man för en dialog kring detta och att man någonstans strävar efter långsiktiga mål som har att göra med just att man strukturellt förändrar situationen.
Hur bemöttes ni av människor som kom för att hämta soppor, av hemlösa eller människor i nöd?
Alltså, en sån här situation handlar ju om att bygga ett slags förtroende. Det är ju den initiala, liksom, det initiala bemötandet som vi fick var ju med misstänksamhet. Just på grund av någon slags hemlöshetsindustritänk. Vad är er vinning i detta? Varför gör ni det här? För att det är väldigt konstigt. Eller ja, tyvärr så lever vi i ett sånt samhällsklimat där man inte bara gör saker för varandra att man bryr sig.
En fråga bara. Om ni byggde upp det här förtroendet och sen bara försvann för att det var en temporär grej. Det är lite dit jag vill komma med just organisationer som bara byggs upp på frivillighet. Det kan ju vara lite farligt med det om man gör väldigt bra grejer och sen så försvinner det.
Ja, absolut.
Men jag vill också inflika.
Nej, men alltså, jag har en invändning gentemot det där, för att någonstans så det skeva i detta är ju att vi lägger att det har skett en ansvarsförskjutning till den grad att ideella krafter hålls ansvariga för detta. Alltså den rödgrönrosa det styret i staden, all ära att ni har håller på att ta fram någon form av handlingsplan för detta. Men i beskrivningen av den handlingsplanen så kan man också läsa att mycket fokus läggs på att detta ska göras i samarbete med ideella krafter och så vidare. Alltså vi måste ju förflytta tillbaka ansvaret för den här situationen
till
på nationell nivå. Ja.
Bra. Men vad svarar du på det här som Jenny säger? Att det var liksom, istället för att vara en långsiktig handling...
Fast det ska man ju inte lägga på volontärer eller på ideella krafter. Man ska inte behöva göra det. Du kan ju se ett problem liksom att det är många ideella verksamheter som har Gud som högsta chef till exempel. Det är inte heller så bra. Kristna organisationer, många, du har ju Frälsningsarmén, du har Stadsmissionen, det är många som bygger på en värdegrund där det liksom inte är...
Men då ska vi, Frälsningsarmén bland annat har vi ju här, så vi ska ju höra dem alldeles strax, och vi ska också höra om de också villkorar sitt stöd.
Det tror jag varken, ni gör ett jättebra arbete, det tror jag inte, men det är politiskt styrda förändringar som behövs.
Stockholms satsning kan få svara på det här. Sen ska polisen äntligen här, vad bra. Du ska också få tala. Men varsågod, vi börjar med dig, Susanne Svensson.
Ja, precis, som högsta chef, Gud eller alla eller vad det nu än är, eftersom jag är beslöjad. Det syns inte i radio, men vi har en kristen värdegrund i det vi har, så jag måste bara rätta det. Jag tänker också det du säger, jag håller med. Vi måste göra det tillsammans. Det här problemet är alldeles för stort för att lägga det bara hos politiker eller bara hos de hemlösa eller hos frivilliga organisationer. Vi måste göra det här tillsammans, och vi måste göra det på olika sätt. Så ser samhället ut idag, inte bara på grund av hårfärg och sjal eller inte, utan mycket på grund av att, precis som vi började med, det här problemet är mer mångfacetterat än vad vi trodde, eller än de åtgärder som kanske vi trodde skulle
fungera. Absolut, men det finns ju människor som har betalt för att faktiskt ta ansvar för situationen och hur samhället ser ut, och för att komma med lösningar.
Och det finns en strategi, det är precis det jag säger. Måste finnas en strategi, och det måste vi följa upp. Vi måste följa upp våra politiker för att se till att de faktiskt håller det de lovar.
Viktor Adolfsson är yttre befäl på Södermalm sedan 5 år tillbaka, och i slutet på oktober så tweetade ni om hur många hemlösa ni stötte på, och då skulle jag vilja höra, hur ser en novembernatt som denna ut? Hur ser det ut just nu? Vad är det ni möter om nätterna?
Ja, den här helgen då som du refererar till, när vi twittrar om att det var väldigt många som låg och sov på gatorna, det är ju som uppfattade främst medborgare från EU-länder som sover på gatorna. De andra hemlösa tycker jag oftast att det finns boende åt, även om de ibland lägger sig i trappuppgångar och sånt, och så ringer polisen till oss och så kommer vi dit. Men oftast går det att få till en lösning, oftast. Men i det här fallet så verkar inte samhället vara riktigt med, för det var väldigt många som låg och sov på gator i filtar och så, även bland krogbesökare och mellan krogingångar och sånt.
Mm. Och jag menar, ni kommer ju oftast när det handlar om avhysning. Vad händer då? Vad är det ni möter?
Du menar...
När ni ska avhysa människor.
Från trappuppgångar och så, eller?
Ja, bland annat.
Ja, då är det ju oftast, det är väldigt vanligt nu när vi går mot kalla tider, att folk ringer och boende i trappuppgångar och så. Så har man någon som sover på någon trappavsats liknande. Och då det framkallar lite oro så vidare hos de som bor där. Ibland finns det en missbruksproblematik som de ser tydligt, och då blir de ännu mer oroliga. Och så ringer man till oss. Och så får vi då köra ut personen i kylan, helt enkelt.
I kylan?
Ja, oftast då försöker vi se om det är något vi kan lösa om fråga, prat. Oftast har vi en dialog med personen då, om det finns härbärgsplats och sånt där. Och vi ringer även och kollar om det behövs. Ibland så är personen inte intresserad att gå till de här härbärgena av olika skäl. Mm. Och då vandrar den iväg då, och sen blir det kanske likadant nästa då. Mm.
Ja, vi ska, Emily, hur går det för dig här? Vad säger våra lyssnare?
Mycket starka känslor. Vi har till exempel en från Jan McCallan som har skrivit i chatten. Programmet inleddes av någon som konstaterade att det blivit svårare att vara hemlös idag versus på 70-talet. Jag tackar fan för det. Åldringar och barn vansköts idag på grund av sämre ekonomiskt stöd i samhället. Det är där vi ska sätta in stödet. Den som väljer hemlöshet ska inte glida på räkmackan. Och sen på Twitter har Kadri71 skrivit: jag tror att folk är rädda för att se de hemlösa. Lättare att skänka 100 spänn till något långt bort. Annars måste man ju erkänna att någonting är fel här i Sverige. Mm.
Och med de orden skulle jag vilja välkomna Mange Hellberg. Ordet är ditt, Mange.
Jag tillägnar den här till dig, Mange. Så drick lite vatten.
Terrorister som skrek högt när snuten patrullerade fram. Även om vi var unga och dumma, galna kids som levde livet minut för minut. Och fast vi var unga och flumma, så levde vi i alla fall livet fullt ut.
La 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 re.
Vi hade inget hjärta, ingenstans alls att bo.
La la la.
Så var det, får ni så gärna tro.
En sång för Christer P
och alla vi som kallas la 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 re. Stå upp för den du är, och sluta känna dig som en la 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 re. La la, vi är la la re.
La la,
ja la la. Folk var ju enda sättet att känna sig fri. Vi såg på livet med röda ögon. För vad som hände i USA, det skit vi i. Och inte fanns det någonting annat att göra än att driva runt i vår fantasi. Om man inte ville förgöra och springa runt i skogen och leka krig. Så var det, får vi så gärna tro.
En sång för Christer P och alla vi som kallas la 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 re. Stå upp för den du är,
och sluta känna dig som la 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 re.
La la,
vi är la la re.
La la.
föddes till att bli statsminister. Men jag hoppade skolan och levde här och nu. Så skratta åt lallarna och Christer i klister. Eller Micke. Men fråga dig själv, vem fan är du?
Det var Mange Hellberg, tack. Per Holknekt, Odd Mollys moderskapare, entreprenör, skatare. En 20 år lång minneslucka beskriver du din period av missbruksproblem som ledde till att du blev hemlös. Vad minns du mest av tiden i kylan?
Oj, fan. Det är skitjobbigt att vara här. Ja, men vet du vad, jag minns ju inte så jävla mycket grejer. Sådär. Jag minns nog, det är nog mer så här känslominnen, tror jag. Så här.
Är det någon scen som har fastnat?
Nej, det är bara känslan av, är det kommer tillbaks när jag är här. Sådär. Så nej, det är skitsvårt. Uppgivenhet, ensamhet, otillräcklighet, misslyckande och rädsla framför allt. Man är så genuint jävla rädd för att liksom var det här allt jag blev. Så. Att inte få komma till sin rätt. Och jag vet inte. Känslominnen bara som ja, jag minns ingenting av tiden egentligen. Folk har ju berättat väldigt mycket för mig. Så, men, ja.
Vi ska prata mer med dig alldeles efter när vi fortsätter i timme två. Vem bryr sig om de hemlösa? Det här är Peterbatt. Jag heter Alexandra Pascalido. Vi är tillbaka med alla våra fantastiska gäster i timme två. Emily Wangen Lindgren, hur går det med våra lyssnare här?
Ja, de är både arga och upprörda på många sätt. Mats Leijon har skrivit skrämmande attityd hos många. Drömmer om den dag då människor ringer polisen. Inte för att kräva avhysning utan för att kräva mänsklig behandling. Chatten och kommer vara öppen under ett.
Efter när vi fortsätter hör vi också Ice on Glasgow. Peter Batt är strax tillbaka. Hej och välkomna tillbaka till Peter Batt. Idag är titeln Vem bryr sig om de hemlösa? Första timmen hörde vi hemlösa och deras anhöriga och ansvariga och volontärer. Vi sänder direkt ifrån studion på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och ännu finns det tid att komma och ett fåtal platser kvar. Men det är fullsatt här på Kulturhuset ikväll kan jag säga. Och det är vi väldigt tacksamma för. Det går också bra att delta via Twitter och Facebook och Instagram. Det är bara hashtagga P1Debatt. Och då har jag Emily Wangen Lindgren som har råkoll på allt som händer på sociala medier. Vad säger de?
De tycker att vi ska kräva ansvar av myndigheterna.
Och det ska vi göra. Vi har två politiker här, kommunpolitiker. Oj, oj, oj vad vi ska utkräva ansvar här.
Ja, vad bra. Ja, i övrigt så är det...
I övrigt tycker jag att vi går tillbaka och återkommer till dig alldeles strax, Emily.
Tycker jag med.
För att här har jag Per Holknekt och vi hörde dig precis innan nyheterna, Per. Och jag vet att det här är ett ämne som är väldigt, väldigt skört och väldigt känslomässigt krävande att tala om. Och du är tårögd. Men vad minns du egentligen av den här tiden som hemlös? Hur minns du den?
Jag minns ju den här eviga... Det var ju bara... Det var... Känslomässigt är det... Hela bilden är känslomässig för mig eftersom jag då inte har så här praktiska eller konkreta minnen. Men det är sorgen och det här med hoppet och var ska jag ta vägen. Och,
och du kommer från en ordnad familj från början. Pappa polis till och med. Och du knarkade och det var det som ledde dig till gatan.
Nej, det stämmer inte riktigt utan... Det var tidigt 80-tal som jag tog en kort resa där, utan det var alkoholen som drev mig i destruktivt liv, som fick mitt liv att spinna åt fel håll och undergrävde mina möjligheter att bibehålla det jag hade skapat i mitt liv. Så att allting försvann ganska fort under mina fötter och rätt vad det var så förstod jag, stod jag på fel sida dörren. Så.
Och var sov du på nätterna?
Man blir ju lite kreativ så att man hittar alltid någonstans att ta vägen. Men det fanns också situationer där man fick ta de här kallare alternativen. Det var ju vintertid min första period här och sådär. Så där. Men man tar alltid vägen någonstans. Men man har ju ingen nyckel. Liksom, så. Mm.
Råkade du illa ut?
Nej, jag har klarat mig ganska väl. Men mitt liv handlade bara om att försöka göra mig kvitt det som förstör mitt liv, det vill säga mitt beroende. Mm. Och det var väl det som var min lösning i mitt fall, var att om jag nu ska få komma tillbaka till livet och bli en närande medborgare som känner mig meningsfull och med i den stora familjen, så är jag tvungen att ta tag i mina egna problem. Det var ju mitt fall, och det här handlar bara om mig. Det kan vara olika för olika människor.
Idag är du en inspirationskälla och en förebild, en framgångssaga. Det. För du bor flott, du har skapat företag och så vidare. Mm. Vad blev vägen, vad var nyckeln för dig att komma in i värmen igen?
Det är ju så här, människor, vi tycker ju om att hjälpa, men vi har jävligt svårt för att be om hjälp. Det är någon slags nederlag att be en människa om hjälp. Och när jag till sist stod utan alternativ var jag tvungen att gå och be om hjälp. Sen var det faktiskt som så här, och det här är ganska intressant liten detalj, men när man, som jag i mitt fall då, har hamnat på fel sida linjen, så är det genom egen förskyllan i mitt fall. Det var bara mitt fel. Och jag hade vänt människor ryggen, och jag hade bedragit människor, och jag hade ingen att vända mig till. Och en stor vändning var konstpaus. När några vänner till mig sökte upp mig, fastän jag så här försökte gömma mig, så fanns det så här, ja, människor, alla kände vi någon liksom. Den identiteten i utanförskapet är ju inte den identiteten. Identiteten är ju en annan. Utanförskapet är ett undantag vi lever i. Och det gör mig så jävla illa att höra när man, jag är hemlös. Det ska inte finnas ett, jag må vara temporärt hemlös, men det är inte det som är min identitet. Förstår du?
Men jag vet att du fick hjälp av socialtjänsten att komma tillbaka.
Ja, det var ju den resan som vi pratade om tidigare i programmet här. Men man villkorade mig. Mm. Att om du ska fortsätta få mat av oss, då måste du gå in i behandling. Mm. Och det var en möjlighet jag fick, och jag valde att ta den möjligheten.
Mm. Samtidigt är du tacksam, när vi talade i telefon så var du tacksam mot socialtjänsten och deras arbete.
Ja, de har betytt att jag lever idag. Mm. Men de ställde hårda krav på mig.
Hur engagerar du dig för de hemlösa idag? För jag vet att du ändå försöker hjälpa och stödja så gott det går.
Ja, vi pratade ju tidigare om det här med att vi vill inte se dem som mår dåligt. Och jag försöker framförallt att se människor som mår dåligt, att våga prata med människor som inte mår bra. För det enda man vill få är ändå en bekräftelse att jag fortfarande existerar. För att när vi ser människor som har det jävligt illa, så tittar vi gärna vid sidan om. Så där gör jag allt jag i min lilla enkla boning kan förmå. Sen så har jag väl också då varit ute och jag föreläser ganska mycket. Och under långa tider har jag låtit till exempel Stadsmissionen fakturera alla mina arvoden och så här. Så att det är så här att där jag lever idag, jag ser inte det andra ser. Så att om jag kan då vända mig till någon som har ögonen där hjälpen behövs, så kan jag bara skänka min timme till dem och göra det lilla jag kan.
Vad ska vi andra göra? Vad har du för råd att ge till oss när vi passerar människor och försöker blunda bort dem?
Om vi skulle göra en karta över liksom en individ, vi kan ta Birgitta eller vem som helst, så backar vi tillbaka i tiden, så ser vi de sociala människorna eller nätverken omkring henne då. Det finns ju ändå vänner längs vägen som har funnits där. De här människorna, vännerna, kan göra mirakel också. Som de som då sökte upp mig och sa, Per, kom igen. Kom in i matchen nu, för fan, vi behöver det, vi älskar dig.
Ja, det är flera som vill tala. Jag skulle vilja direkt faktiskt gå över till Eyes on Glasgow. Du, den hyllad artist idag, du har skrivit den här fantastiska självbiografin När jag inte hade något. Jag har suttit i juryn för X-Factor, och du har levt på Stockholms gator med din mamma som barn, och det har vi inte talat särskilt mycket om. Ni vet, barn som är hemlösa. Och dessutom så hade inte ni varken missbruk, alkohol eller missbrukarproblematiken inblandad. Berätta om
I vårt fall så var det inte riktigt missbruk som var grejen. Det var att vi kom från möjligheternas land, USA. Och det var för att min mamma ville att jag skulle ha en bättre uppväxt än det som väntade mig i USA. I USA, de områdena som jag kom ifrån, New York, Queens, på de där tiderna så var det alltingen att man höll på med droger eller att man åkte in i fängelse. Och det var någonting som min mamma inte ville. Så vi kom hit till Sverige för att vara under min pappas vinge. Men efter ett halvår så flyttade han tillbaka till Barbados. Och sen därefter började våran äventyr, och utan hans skydd, utan bostad, utan pengar, utan kunna känna till språket överhuvudtaget. Det blev ganska mycket upp och ner, och när man inte tillhör samhället som många har sagt och pratat om förut, det blir lite att man känner sig som ett spöke, man känner sig lite utanför.
Vad var det värsta med att jaga sovplatser?
Jag tror det värsta var att man kände att man är under själva radarn av en människa. Det känns som man är inte ens en människa, man är inte ens en hund. Att man måste gå upp i trappuppgångar eller leta efter någonstans man kan sova i tvättstugor överhuvudtaget. Jag tror det var nog det värsta, att man såg sig själv i spegeln och man tänkte att jag förtjänar bättre, men jag kanske inte får det just nu.
Men din mamma var ju också en väldigt kreativ människa med en enorm överlevnadsinstinkt som också framställde det hela som ett äventyr.
Ja, det finns en film, en italiensk film, Livet är underbart tror jag. Det handlar om
Roberto Benigni.
Precis, och det var lite hennes livsinställning att man kan ta en dålig situation och man kan göra det så pass mycket bättre. Och det hon sa till mig att, vet du vad, vi är inte hemlösa, vi har ingenstans att bo, vi är på äventyr. Det var hennes sätt att lura mig och säga, hur många barn är det som får leva på det här sättet? De får sova under stjärnorna och vi som Huckleberry Finn och Peter Pan och Tingling och massa konstiga exempel. Så man fick se det på det sättet att jag hade det tufft, men jag hade det intressant. Mm.
Men det handlade också väldigt mycket om att mörka väldigt mycket. Om att också försöka lindra den här skammen som ni kände. För både du och din mamma var väldigt stolta människor. Kan du berätta om det här med stolthet? Hur bibehåller man stoltheten när man har hamnat i det ultimata utanförskapet?
För oss att bibehålla stoltheten, det var nog att bara för att vi har ingenting betyder inte att vi måste ta emot allting. Det var väldigt mycket om att om vi ska få någonting så måste vi göra oss förtjänta av det. Min mamma, hon var en dansare, hon var entertainer, hon dansade för de där pengarna. Jag var en ung pojke, jag kunde inte göra så mycket, så jag fick hålla hatten när hon dansade. Så det var väldigt mycket av att ingen kommer ge dig någonting för någonting alls. Du måste göra dig förtjänt av det. Så jag tror för stoltheten spelar in ganska mycket om att vi ska klara det på eget sätt. Ingen ska hjälpa oss, det ska vara jobbigt. Det är inte meningen att det ska vara lätt. Det är inte meningen att alla ska klara av det, sa hon till mig.
Och du började skolan och ni var fortfarande hemlösa. Hur löste det sig? Hur hittade ni till slut ett hem?
Det var socialen. Efter mycket om och men, min mamma, hon inte gav upp. Men hon kände att för att klara av det här äventyret och de här hindren, jag måste kontakta myndigheten. Och efter flera år så fick vi våra egna lägenhet. Och därefter sattes livet igång. Och så fort man får ett lägenhet någonstans att bo eller någonstans och säga det här är mitt, så blir att livet kommer tillbaka igen.
Hur var det att skriva om det här i boken, om den här tiden som hemlös?
Jag tyckte det var intressant. Man började tänka på så gamla minnen. Typ, okay, jag sovit precis typ två kvarter bort härifrån. Eller de här människorna överhuvudtaget. Så jag tyckte det var kul att skriva om det, att få chansen att göra. Och jag vet att om massa människor där ute fick chansen att skriva en bok, det skulle också vara väldigt intressanta stories.
Mm. Det är väldigt många som blir provocerade av tiggare och av hemlösa idag. Vad skulle du vilja säga till de människorna?
Sätt dig själv i deras situationer för en dag.
Vi ska höra mer av Ice on Glasgow alldeles snart. Vi ska också höra honom sjunga. Christian Gergels, du är liberal debattör. Vad tänker du på kring det här med hemlöshet och hur vi hanterar den?
Ja, jag slås av att vi lever ju i ett totalt systemhaveri. Alltså, det här samhället har gått i baklås. Jag är inte bara liberal debattör, utan jag har faktiskt arbetat med psykiatrifrågor och varit med och startat ett brukarkooperativt boende. Och som blir så sönderslaget och misstänkliggjort och förstört av myndigheterna att det inte kan överleva. Trots att vi kan hjälpa de som andra inte kan hjälpa. Vi har drabbats av ett kollektivistiskt, moralistiskt samhälle där människor tvingas till förnedring för att kunna få hjälp. Och det gör att en del människor, nämligen de som är för stolta för att låta sig förnedras, de vill inte ha den hjälpen som samhället erbjuder. Och därför måste människor gå ner sig så fruktansvärt för att kunna få hjälp.
Så vad menar du konkret med allt detta? Var konkret, i består systemhaveriet?
Jo, i att vi har en socialtjänstlag och påstådda rättigheter som inte finns i verkligheten. Ska man ta det här på allvar så måste rättigheterna som finns i socialtjänstlagen också vara rättigheter som bekommer den enskilde individen. Och det som måste kopplas till detta är också valfrihet och rätten för den som vill att skapa nya boendeformer, nya sätt att hjälpa människor att fungera i samhället. Alla passar inte i eget boende till exempel, och det har blivit som en religion för socialtjänstmänniskorna i Sverige. Att alla ska så att säga ha sitt eget och låsa sin egen ytterdörr.
Så hur skulle det se ut istället om du fick bestämma, Christian Gergil?
Kollektiva former, kooperativa former, det som människor själva väljer. Många klarar sig inte och mår inte bra att bo helt ensam. Då måste man ha rätt att på frivillig grund bilda, alltså bli många, fast ändå har rätten att få samhällets stöd trots att man väljer sin egen väg ut ur utanförskapet.
Och då, eftersom du talar om ett systemhaveri och ett moralistiskt kollektivistiskt fiasko, så måste jag då ta in Åsa Lindhagen som är miljöpartistisk socialborgarråd i Stockholm. Ja, alltså ansvar, ni bär ju ändå ansvaret. Vad ska ni göra för att lösa den här situationen?
Ja, vi har ju suttit nu i 4 veckor, och en av de absolut viktigaste frågorna nu för den nya majoriteten i Stockholm, det är ju att vi måste bygga fler hyresrätter. Det här är ju en bostadspolitisk fråga där vi har sagt att fram till 2020 så ska vi bygga 40 000 bostäder, och hälften av dem ska vara hyresrätter. Och det är en otroligt viktig prioriterad fråga, att människor ska kunna komma in på bostadsmarknaden för det första.
Men många av de här människorna har kanske inte ens förmågan att betala sin egen bostad ens en gång.
Det vi hörde första timmen här var ju jätteviktigt, att förr på 70-talet så fanns det rivningskontrakt. Man kunde få bo i en skabbig lägenhet, man fick bara en månads besittningsskydd. Men då fanns möjligheten. Det är alltså politiskt regleringstänkande som har försvårat för de mest utsatta. Och där tycker jag är viktigt, alltså, jättebra att vi har nya politiska styrelsemän på olika håll, men ta då för katten de här erfarenheterna på allvar och inse att det liksom är sönderreglerat i mycket.
Ja, jag flickar gärna in där. Så en av de absolut också viktigaste åtgärderna för oss, det är ju att förändra kraven för att få en hyresrätt, apropå att jobba med de system vi har. Och där handlar det om att idag kan det vara så att du inte får en bostad, en hyresrätt, om du har en betalningsanmärkning. Och det kan inte vara så att vi blockar hela bostadsmarknaden för människor som har en betalningsanmärkning, utan du måste ha en möjlighet att kunna få en bostad. Så att det är en av de absolut viktigaste frågorna för oss i nya majoriteten, att jobba med bostadspolitiken.
Ja. Och då vill jag också bjuda in Carina Nilsson, socialdemokratisk kommunalråd i Malmö, socialtjänst, vård och omsorg, och du har ju jobbat med de här frågorna i många, många år. Har de hemlösa det lättare i Malmö?
Vi har ungefär 1100 hemlösa. 800 av dem behöver faktiskt bara en egen bostad. Ungefär 50 behöver någon kollektiva boendeformer. Så det är ju väldigt olika grupper vi pratar om. Men jag skulle vilja ändå säga att alltså det första är att förebygga hemlösheten genom räkningsförebyggande arbete. Det är liksom punkt ett, att inte bli av med det kontrakt man har, den bostad man har. Det är ett sätt. Sen får man liksom jobba på många olika sätt beroende på vilken grupp det handlar om. Bostad först är ett sätt. Där har vi 20 lägenheter i Malmö. Det är väldigt lite. Vi har 1100 lägenheter som vi hyr ut i andra hand till framförallt de som har inte har psykiatriska diagnoser eller missbruk, alltså som helt enkelt bara har hamnat utanför bostadsmarknaden. Och där har ju naturligtvis barnfamiljerna första prioritet till de lägenheterna. Sen har vi också en kommunal bostadsförmedling, så att om du står i kö tillräckligt länge så får du till slut komma fram i kön och få en bostad. Men då gäller det ändå att inte ha för många betalningsanmärkningar. Så det är helt rätt som du säger att där är det svårt.
Men första timmen hörde vi ju kritik om att politiken har kapitulerat och överlämnat en stor del av ansvaret för de hemlösa till olika välgörenhetsprojekt, frivilliga organisationer och så vidare. Vad säger ni om detta? Varför gör inte politiken? Varför tar inte politiken sitt ansvar?
I Malmö satsar vi 170 miljoner på hemlöshet, så jag skulle vilja säga att vi gör väldigt mycket. Det är en grupp som inte i så stor utsträckning alls kommer till nytta till godo av detta, det är ju EU-migranterna, eftersom de där har inte jag stöd i kommunallagen eller i socialtjänstlagen för att ge de stödinsatserna, utan det är ju en grupp som väldigt hög grad förlitar på frivilliga organisationerna, och där frivilliga organisationerna är liksom de enda egentligen som kan hjälpa till, för det är inte alls självklart att man med lagens stöd kan göra det.
Mm. Åsa, och EU-migranten är det jättebra att du tar upp, för då vill jag väldigt gärna att vi diskuterar, för det är väldigt många lyssnare som tar upp just detta och är arga överhuvudtaget över deras existens. Så vad är planen? Ni stoppar till exempel inte de avhysningar som pågår, och jag vet, Åsa Lindhagen, att förra vintern så riktade ditt parti, Miljöpartiet, kritik mot alliansen för att man rev romernas läger och man krävde tak över huvudet garanti för alla EU-migranter. Och nu efter valet är det Miljöpartiet som sitter vid makten, men ni stoppar inte avhysningarna.
Ja, det är bra att få utveckla den frågan. Alltså det vi har sagt i Miljöpartiet här i Stockholm, det är att vi ska fördubbla antalet platser på Vinternatt, som är ett härbärge som är särskilt riktat till EU-medborgare. Och det har vi
sagt.
Hur
många blir det alltså?
Då skulle det bli minst 128 boendeplatser. Ja, en av de absolut viktigaste frågorna för oss i den nya majoriteten och i Miljöpartiet för den delen, det är att vi måste få fram fler boendeplatser. Det har vi sagt innan valet, och det kommer vi att göra allt vi kan nu för att leverera. Det är den absolut viktigaste frågan för oss. Sen har Miljöpartiet på riksnivå också talat om en tak över huvudet garanti. Det tycker jag också är en fråga som man skulle kunna titta på här i Stockholm.
Moderaterna har ju kritiserat det här med boendeplatser, att de vill öka antalet boendeplatser, som att det understödjer tiggeriet. Vad säger du om detta?
Nej, men alltså det här handlar ju om en otroligt utsatt grupp. Jag tror att det är väldigt många stockholmare som känner i hjärtat när man ser de här människorna. Det här är ju människor som ofta inte vill vara i Sverige, utan som är så utsatta och desperata att de reser väldigt lång väg, kommer hit till Sverige, de har lämnat barn bakom sig, sätter sig i minusgrader och ber om pengar. Det här handlar ju om att vi måste försöka göra allt vi kan för att öka stödet för de här människorna. Och det är ytterst en fråga om mänskliga rättigheter.
Är det skillnad på hemlösa och hemlösa? Gör man skillnad på inom citattecken våra hemlösa och deras hemlösa? Leif ifrån Frälsningsarmén, du viftar direkt och vill tala om detta.
Visst är det en självklar skillnad. Jag tänker både på att du har papperslösa med vissa rättigheter, som till exempel till akut sjukvård, EU-medborgare, migranter som inte har det idag, och som heller inte har möjlighet att få komma in på de generella härbärgena som till exempel Stockholms stad erbjuder då. Så visst är det liksom en gradskillnad, och det jag hörde säga här, Åsa, det är ju att man försöker då öka antalet vinternattsplatser, och vi är ju en av dem som utför de tjänsterna. Det jag tänker, om man skulle liksom känna lite aktning för att vi är ett välfärdssamhälle i Sverige, det är ju helt enkelt att vi ska ta nästa steg nu och se till att vi inför tak över huvudgaranti för EU-medborgare, men också till att börja med den generella hemlöshetsgruppen. För märkligt nog så är det inte riktigt så generellt sett i Sverige, och det är ju faktiskt någonting vi borde vara generade över i vårt land och borde åtgärda som den absolut första åtgärden.
Det säger Leif Öberg, så du är utvecklingschef för de verksamheter som jobbar med socialt utsatta på Frälsningsarmén. Jag måste fråga dig, Birgitta, ser du skillnad på hemlösa och hemlösa, de här nya EU-medborgarna som har kommit, och er gamla, vad jag ska säga?
Ja, på sätt och vis har vi företräder vi som är svenska.
Varför det?
Jag vet inte varför.
På vilket sätt får ni företräde?
Därför att vi har företräde in på de här natthärbärgena, vi har företräde in på sociala myndigheter, vi har företräde överallt.
Är det bra?
Nej, det är det ju inte. Ingen ska behöva vara hem, sitta på gatan och bo på gatan.
Men har ni drabbats på något sätt för att vi har fått nya EU-migranter på gatorna?
Vad menar du med drabbats?
Ja, men om det har liksom varit haft för konsekvenser för er? Har det påverkat er situation?
Ja, samtidigt så är det därför att det blir snålare för oss också.
Mm. Vad säger politikerna, Carina Nilsson?
Jag måste ändå påpeka att människovärdet, det är samma för alla människor.
Men vissa verkar ju ha företräde, så det gäller
lagen,
inte i...
Lagen gör skillnad, men det är inte detsamma som att man skulle ha ett mindre människovärde. Det tycker jag är viktigt.
Människovärdet i praktiken är... säger. Ja, Fojan Rosberg, du kan ta en mikrofon också. Varsågoda. Så att människovärdet i praktiken, hur manifesteras detta?
Ja, men det är ju så att i Stockholm nu i den nya majoriteten så satsar vi 11 miljoner kronor just för EU-medborgare, och jag menar det starkaste att vi måste öka ambitionsnivån när det gäller den här gruppen. Det är en jätteutsatt grupp, och det är en väldigt viktig fråga för oss att jobba med, och där, när vi tittar på den här gruppen så handlar det inte allra mest om att få fram fler boendeplatser. Just nu så vet jag att det har funnits lediga platser på vinternatt, men vinternatt närmar sig allt mer och det blir kallare, och det är den fråga som har allra högst prioritet för oss, att få fram fler boendeplatser för den här gruppen. Mm,
och det är tydligen en av lösningarna. Leif, ja.
Jag tänker bara så här att... Det är en strålande tanke. Men jag tänker så här att jag pratade med de som har hand om uppsökarenheten och som har det här uppdraget att gå mot EU-migranterna. Och då frågade jag så här häromdagen, när vintern slår till, det är minus 20 grader och platserna på vinternatt är slut, hur tänker ni då?
Hur tänker ni då?
Ja, vi tänker precis så som jag sa. Därför är den högsta prioritet för oss att få fram fler boendeplatser. Sen är det också så att vi vet att den här gruppen inte alltid vänder sig till vintern. Till exempel är det väldigt få kvinnor som vänder sig till de här härbärgena. Och då är det väldigt viktigt för oss att få fram fler boendeplatser som även kvinnor känner sig trygga med att vända sig till. Så det är också en väldigt viktig fråga för oss.
Mm. Jag tänker, Bengt Malmegård, du driver Malmegård Fastigheter AB. Du har ju också valt att själv aktivt hjälpa hemlösa. Berätta vad du har gjort.
Ja, men innan jag gör det så vill jag bara kort kommentera det du nämnde om att det här bostadsbyggandet. För att det finns så oerhört många byggare i Stockholm som vill bygga bostäder. Och de vill bygga bostäder nu och de vill sätta spaden i jorden imorgon. Men det är så förbannat sega planprocesser så vi kommer aldrig igång. Börjar vi jobba med någonting idag så är bostaden färdig först om 10 år. Det kan ni ändra på. Mycket tuffare, mycket snabbare driva fram projekten. För det är så många som vill bygga. Och de vill bygga små, yteffektiva hyresrätter till rimliga priser. Det var bara en första kommentar.
Så vi behöver ett nytt miljonprogram?
Vi kan bygga på ett annorlunda sätt. Ett smartare sätt. Men vi kan bygga med... ändå någon typ av standardiserat byggande. Det finns stora byggare i Stockholm och Sverige som håller på med detta. Det går att bygga billigare.
Men i Malmö har vi många byggplaner, helt klara detaljplaner, klara för vem som vill komma och bygga. Vi har ändå en bostadsbrist och en obalans på bostadsmarknaden, och lösningen på hemlösheten är ju faktiskt fler bostäder och bostäder som folk har råd att bo i. Så att ni kanske kan komma till Malmö så fall.
Ja, precis. Och det är vi alla eniga om. Men skulle du kunna redovisa för oss hur du gjorde för att bidra?
Jag har ju själv lite engagerat mig, och jag har pratat med Stadsmissionen, vilket då har resulterat i att jag tycker att deras program Bostadsförst är ett bra sätt för oss privata fastighetsägare att gå in och stötta. Här ger vi ju trots allt människor en chans som annars aldrig skulle få den där chansen att få en bostad. Och det här är ju någonting som jag tycker är viktigt. Jag försöker prata med mina kollegor i branschen. Inte bara...
Hur stort är engagemanget på fastighetsmarknaden för dessa människor?
Jag tror att det finns ett intresse, men det är lite trögt i början. Man känner en oro. För man tänker så här, hur ska det gå och vad händer med de andra hyresgästerna i huset? Men här har ju Stadsmissionen faktiskt ett sånt fantastiskt bra upplägg genom att de börjar med att låta de boende få bo lite i deras egna fastigheter. Och sen konstaterar man att nu funkar det här, då får de hyra en, då kommer de in i den lägenheten som Stadsmissionen hyr av oss. Mm. Och så småningom när det funkar där så får personen ett eget kontrakt. Och det här har ju då funkat i Malmö. Ni sa 30
30 av 33 och jag tror att i Stockholm så har man ungefär 75-80% som fungerar efter ett antal år. Så det här fungerar ju. Det gäller väl för oss privata fastighetsägare att våga ta den här lilla ökade risken.
Det är en uppmaning till alla fastighetsägare. Ja. Privata fastighetsägare borde...
Det ska inte bara vara de kommunägda bolagen som tar det här ansvaret. Vi måste visa att vi också tar vårt sociala ansvar.
Och då jättesnabb fråga till politikerna. Kan ni ställa krav på privata fastighetsägare? Går det på något sätt att villkora?
Alltså vi kan ju bara till exempel om vi vill ha fler hyresrätter byggda i Malmö så kan vi ju bara villkora det om vi själva äger marken och på något sätt villkorar det.
Exploateringsrätten kan alltså regleras.
Vid en försäljning, annars så finns det inte lagliga medel att göra det. Och även om vi skulle få till ett avtal om att det byggs hyresrätter så omvandlas det ju från hyresrätt till bostadsrätt 7000 lägenheter när det byggdes 6000, så att det liksom nettovinsten blir inget när det gäller tillförande av hyresrätter som, om det inte liksom stimuleras ytterligare.
Kan man få ändå lägga till att det krävs lite mer av systemkritik och förståelse från politikernas sida att det är någonting som saknas i hela samhällsbygget. Därför att en parallell problematik är ju människor som i och för sig har en bostad men som är helt isolerade, lämnade ensamma utanför samhällsgemenskapen fast de har någonstans att bo.
Och vi läste nyligen om en kvinna som låg död i sin lägenhet. Precis. I 2 år. Kevin Fardosi, du flydde Iran och hamnade som hemlös i Sverige den första tiden. Idag driver du en egen organisation för att hjälpa hemlösa. Den heter hemlös.se, va?
Hemlösa.se.
Ja, vilka är dina slutsatser och vad skulle du vilja se för lösningar på det här?
Det var 6 år sedan som jag har kommit till Sverige på grund av att jag konverterade från islam till Jesus, till kärlek.
Och till kristendomen?
Till kristendomen. Och när jag har kommit till Sverige, på början de accepterade inte och då jag blev hemlös. Jag bodde ibland i skogen, jag bodde i sommarstuga, jag bodde i tvättstuga och sen jag kunde inte svenska heller också. Och det var jättejobbigt. Jag har frusit mina båda två hälen eftersom jag var hemlös och därför jag kan inte sova på kvällen nu. Och på den där tiden jag såg att folk pratade för mycket. Och sen verkligen, ja.
Folk pratar för mycket. Vad pratar de för mycket?
För mycket. De har ingen lösning.
Så därför, nu vill jag ha dina lösningar.
Ja, de som är mest i media, tv, radio, De bara pratar och pratar. De har ingen lösning.
Men därför, nu är du i media. Nu är du i radio. Ja. Passa på.
Ja, jag har skrivit en brev till Stefan Löfven, till Fredrik Reinfeldt, till Åsa Romson.
Till alla partiledare?
Alla partier, till president Obama. Till,
Obama också?
Ja, och han svarade.
Det finns hemlösa i USA också. Ja. Så vad har du skrivit i brevet?
Obama har svarat mitt mejl.
Har Obama svarat?
Ja, men massor av politiker här i Sverige de har inte svarat mitt
mejl. Obama svarar, men de svenska politikerna svarar inte.
Ja, och sen...
Vad ska vi dra för slutsats av detta? Sen, men du kom till saken, vad skrev du i brevet? Vad vill du?
Ja, jag ska säga. Och sen när jag var hemlös, samtidigt, jag grundade den där organisationen som heter hemlösa.se. Och vi har massor av olika projekt, till exempel snart vi ska ha för första gången en Homeless International Melodifestival. Och från hela världen...
Melodifestival för hemlösa?
Ja, och från hela världen artister, de har anmält sig 19 januari, det börjar audition.
Men är det lösningen på de hemlösas problem internationellt? En melodifestival?
Nej, jag hade en förslag. Förslagen var att man kan inte till exempel bygga 40 000 lägenhet för de som kommer från Romania och Turkiet. Det går inte. Om man gör så, vi har inte den där pengar, det kostar 60-70 miljarder kronor minst. Om vi gör så, då det blir så. Nästa år kommer 2 miljoner tiggare från andra länder. Det funkar inte. Men det funkar inte.
Okej, det funkar inte.
Men vänta.
Så att du menar att det skulle bli som en magnet, att man skulle locka hit andra?
Det är jätteviktigt, jag ska säga en sak. Ja. Därför, min förslag var att vi ska ha en riktig departementet och en minister för hemlösa.
Men vi har ju en bostadsminister.
Nej, det är en annan sak. Och sen,
ska vi ha en hemlöshetsminister?
Ja, hemlöshetsminister. Okay. Och departementet. Och sen vi gav den där förslagen till alla politiker och Miljöpartiet har tagit den upp. Och de skulle skriva motionen förra året, men sista sekunden de har lagt den.
Ja, men Miljöpartiet har en bostadsminister, han heter Mehmet Kaplan, han kunde tyvärr inte vara här idag. Väldigt kort, Fojan, vad ville du? Du har varit lite irriterad, så att jag vill höra vad som är ditt problem. Och sen vill jag också höra Leif Öberg igen från Frälsningsarmén väldigt kort svara på den här idén. Ja, varsågod. Snabb lösning vill jag ha.
Jag skulle vilja säga så här.
Alla och Per Holknik får också komma med snabb
några
lösning.
Väldigt korta synpunkter. Det ena är då att migranterna som kommer ifrån EU-länderna ska bli bemötta som människor. Det är viktigt. Det andra är det att vi behöver se att man upphör med brutala avhysningar. Det finns mycket att säga om det. Det tredje
kan
är
du lova det, sådana fall, du är ändå socialborgarråd.
Jag kan ge ett par korta såna här förslag så kan de svara på dem. Det upphör med avhysningarna som är brutala. Vi behöver hitta på en annan lösning. Vi behöver självklart se till att vi får tak över huvudgarantin. Och då behöver vi alltså utvidga tanken på vinternatt, för det lär inte räcka. Och sedan är det också rätt till akut sjukvård, precis som de papperslösa får. Det borde vara fullständigt självklart. Och därefter möjligen då att ta bort hotbilden mot migranterna och ta dem till, på ett större allvar. För det ser inte heller bra ut.
Vad då för hotbild? Berätta.
Man ser idag att migranter som är på våra gator och torg blir väldigt illa behandlade. Det finns en del element som de kan urinera, de kan förolämpa, sparka och försöka skrämma bort
kasta
migranter.
Kasta vatten på dem.
Mycket konstigheter pågår. Och här borde man ju verkligen statuera exempel på hur man inte kan bete sig eftersom man ska behandla sina medmänniskor på ett rätt sätt.
Snabbt, jag har skrivit en bok som heter Hemlösa och boken kommer om 3 veckor. Det är under tryck. Ja. Och sen, jag sa den där punkten precis. Men från den där tiden som tiggare när de har kommit till Sverige, hemlösa situation blev sämre och sämre. Jag jobbar med hemlösa nu 4 år från 4 på morgonen.
På vilket sätt har de hemlösa situationen blivit sämre?
Därför en tiggare sitter på gatan minst tjänar 200-300 kronor per dag. Det betyder 9000 per månad. Det betyder 2 gånger än mig som jag jobbar. Och sen, folk de ska hjälpa hemlösa. De hjälper den där tiggaren och de tänker att de är hemlösa. Men
nu
de
ställer
är,
du alltså olika
ja, men,
hemlösa
men tiggare, de är inte hemlösa. De är inte hemlösa.
Det är den här på? Ja. Det är väldigt intressant att en person som själv har sökt sig till det här landet för att den har varit i behov av stöd och hjälp nu vänder människor mot varandra. Jag tycker det är väldigt beklagligt till att börja med. Det är
okay, jag ska säga en sak. Okay. Det var förra året du sa att vi ska bygga 40 000 lägenhet för hemlösa och utrota hemlösheten i Sverige. Hur det är möjligt, kan du säga det?
Och jag har inte sagt någonting om att vi ska
man kan inte en gång i månaden.
Men alltså, du och jag kan inte ha, det kan vi ha
man
senare.
Man kan inte en gång i månaden gå på gatan och hjälpa hemlösa och sen
var att
man
vi måste lyfta den här debatten, diskussionen kring den här frågan tillbaka till att det ska handla om mänskliga rättigheter oberoende vem man är eller varifrån man kommer.
Jag skulle vilja höra lite lösningar. Carina Nilsson har ett konkret förslag.
En konkret lösning det är till exempel att fastighetsägarna skulle kunna godta försörjningsstöd som inkomst. Det gör det kommunala bostadsbolaget i Malmö. Och det skulle jag önska att väldigt många fler av de privata gör. För jag förstår inte vad man har att förlora på det. Det är en inkomst och man kan leva på den.
Jag vill ha flera konkreta förslag. Per Holknekt, har du något konkret förslag att komma med utifrån din egen erfarenhet?
Åh, herregud. Jag är den här entreprenören. Jag gillar ju att känna mig meningsfull. Jag tycker om att få känna människovärde och känna att jag behövs, att jag tillför någonting själv också. Och jag tror ju på att jobba på att hjälp, jag tror ju på hjälp till självhjälp. Det är min gamla, att man får känna sig värdefull och inte reducera till någon som bara ska få, utan man vill vara med och bidra själv. Så där vill jag ungefär.
Något annat konkret förslag innan jag bjuder in Alison, Glasgow och Emily som kan berätta om våra lyssnareaktioner. Ja, väldigt kort förslag.
Gärna ett kort förslag från mig. Vi har en bostadsförmedling i Stockholm som egentligen fungerar väldigt bra, men man kan fråga sig, de förmedlar 10 000 lägenheter om året.
Men var det där ett väldigt kort förslag?
Nej, jag ska säga varför jag säger det här. Det är att när du har stått 10-15 år i kö, då har du ofta redan ett ordnat boende. Då kan du få en lägenhet.
Du har en lägenhet redan, men du tackar ändå ja till den. Här skulle man kunna omorganisera bostadsförmedlingen så att den blir mycket mer riktad och de okay. som verkligen behöver skulle kunna få en bostad.
Tack så mycket. Susanne Svensson från Stadsmissionen, ett väldigt kort förslag från dig. Hur ska vi lösa hemlösheten?
Politiska beslut. Jag tänker att vi behöver en nationell strategi mot hemlöshet. Vi behöver också en nationell tak över huvudgaranti som inkluderar EU-migranter.
Mm. Få människor att börja känna sig delaktiga i saker. Sysselsätta människor. Mm. Det är också viktigt att det inte är vi och dem, utan det är vi liksom. Och det känns lite grann som att vi pratar som att det är vi och dem, och det är inte det.
Mm. Jenny, har du från Situation Stockholm något väldigt konkret förslag vi inte har hört hittills? Alltså,
utöka bostad först. Fortsätt driven politik som också är, som bygger på skadereducering och inte nolltolerans. Sänk trösklarna för att komma in på bostadsmarknaden och definitivt inte ha en retorik där vi ställer utsatta grupper mot varandra. Det är riktigt farligt.
Mm. Emily Wangen Lindgren, vad säger våra lyssnare?
Mycket. Yvonne Oliva har till exempel sagt att hemlösheten drabbar vanliga familjer och folk med psykiska besvär. Vem bär ansvaret? Politikerna. Fram till 2020 ska de bygga bostäder och hyreslägenheter. Det är 6 år dit. Kan man verkligen som politiker stå för och inte skämmas ihjäl att man säger att det här ska ske om 6 år? Och Sosia skriver... Har politikerna inte gjort hemläxan och ordnat tak över huvudet till alla så får man ta konsekvensen av det och bekosta vandrarhem eller om det krävs hotell för att uteliggarna i vintern. Vi ska ha nolltolerans för att människor fryser ihjäl.
Mm. Ja, här skulle jag vilja bjuda in Ison Glasgow. Varsågod Ison.
Det här låt som handlar om ambition som tog mig från ingenting till allting. Det går så här. Ambition sa, tänk stort, dröm större. Om någon vill något, säg bara du Linda sjunger. Ambition, du pumpar hårt i min bröst. När mjölksyra kickar in så blir det min röst. Älskar när du exar bort allt tvivel. Viskar något sött i mitt öra, ta bort paniken. Gör så det känns som jag Biggies pennen när jag skriver. Träng mig in i hörnen när jag inte lever livet. I som fyller livet, believe it. Raka vägen upp när världen är human centipede vriden. Håller på med min Rubiks kub. Har mera para, flera räkningar och cash än nu. Ambition du blir fin blev en tattoo. Gjorde mig medveten om my cash rules. Tyst låter mig för kroppsspråket. Fås gamla svar till alla dumma frågor. Det går. Ja. De som har ambition kan känna igen det här i mina ord när man säger det. Yeah. Den här känslan att ta korten som man får om man ser till att man gör att det blir en fantastisk bok. Det går. Vart jag än går känner din närvaro. Du och jag går tillbaka som Porsche och bilbarn. Och vänta, vänta, vänta. Vi går tillbaka som Norge och salt and pepper. Klart jag är din fälla Highlander. Den enda. Varje gång jag chillar så sitter du där och hetsar. Får inte nog av dig som jag får blod av dig. Sitter i byggbåset, jag har fått mig cool av dig. Huh. Du sa aj som går, skapa din bana. Sluta tänk som Willow. Tänk riktig skala. Bli en riktig baller. Loser aldrig vart någon. Ej på min Tupac shit. Redo och japp någon. Breakade gatan utan någon kartong. Kom från inget gjort. The high one fucker till allsång. Framgång världen, allting blir mitt snart. Klappa händerna om ni vet the real talk. Framgång världen, allting blir mitt snart. Klappa händerna om ni vet the real talk. Klappa händerna om ni vet the real talk. Vad det är, det är ambition och real talk. Framgång världen, allting blir mitt snart. Klappa händerna om ni vet the real talk. Klappa händerna om ni vet the real talk. Vad det är, det är ambition och real talk. Ambition. Tack så mycket.
Tack så mycket Ison Glasgow. Ni kan läsa hans bok också när jag inte hade något. Och ja, Peter Batt närmar sig sitt slut här. Det har handlat om vem bryr sig om de hemlösa. Birgitta, du har ju varit till och från har du varit hemlös sedan 70-talet. Du har hört den här debatten, samtalen, förslagen. Vad säger du? Hur skulle du vilja avrunda det här samtalet.
Jag trodde Sverige hade grundlagar, och i den första av dem, även kallad portalparagrafen, där står det klart och tydligt att Sveriges kommuner är skyldiga att tillse att dess invånare har en bostad och en skälig levnadsnivå. Tack.
Precis. Christian Järgels.
Ja, jag skulle vilja säga att vi har faktiskt hamnat i någonting som jag tror man borde kalla för det social, den socialpolitiska förnedringsideologin.
Oj då, vad är det?
Där, ja, därför att de här rättigheterna för de allra mest utsatta tas inte på allvar. Utan man ställer istället krav på att människor ska ner på knä, krälla i stoftet, ge upp allt. Det är först då som det svenska fina trygghetssystemet uppstår. Så att de människor som har kvar någon typ av vilja, till exempel försöker att ha en liten skruttig bil värd 10 000 för att kunna ta sig fram. Mm. Nej, de kan inte få någon hjälp. Mm. Och det sitt i en styrelse, bara i ett kooperativ. Mm. Och då använder socialen det som ett argument för att du inte ska kunna få någon hjälp.
Christian Gergels, vi har förstått vad du strider för. Men jag skulle vilja, Birgitta, vad tar du med dig efter den här debatten?
Att det fortfarande bara är en jävla massa prat.
Ja, Emelie Wangen Lindgren, vad säger våra lyssnare?
Ja, de ifrågasätter varför utsatta människor får så lite utrymme i media i vanliga fall. Som omväxling kan man i några veckor ha en kvart på morgonprogrammen om detta ämne. Det gäller att uppmärksamma varje dag och dag ut och dag in under en längre tid.
Samtidigt är det ju väldigt många som blundar för människor i det här utanförskapet, eller hur? Och hemlösa. Visst finns det en sån trend, eller är det bara jag som... Eller hur? Vi vill ju, folk blir ju faktiskt provocerade av deras existens, och man vill helst också kunna retuschera verkligheten.
Ja, men det är ju för att jag kan ju själv hamna i samma situation, och det vill jag inte se.
Det är av rädsla,
ja, det är
som
av
vi
rädsla,
inte vill
att
se.
Att jag träffar det, så kan det, det krävs så lite för att hamna där.
Mm. Ja,
bara en kort replik. Jag tänker på det. Ta bara nu Norge, där man alltså förbjuder tiggeri som en slags åtgärd, vilket är ju oerhört skrämmande.
Och inte bara det, i Norge, det finns flera nej. Platser och
då tänker jag bara så här,
världen.
Att se medmänniskan och reagera.
Mm. Se medmänniskan och reagera, det får bli dagens sista ord här i P1-debatt. Jag heter Alexandra Pascalido, Emelie Wangen Lindgren var med oss och tog upp era lyssnarreaktioner. Ni kan fortsätta debattera på Twitter och Facebook och Instagram. Hashtaggen är P1-debatt. Vi är tillbaka såklart den 7 september redan, söndag den 7 september. December menar jag såklart. Och ni är oerhört välkomna att tipsa oss om vad ni vill att vi ska debattera. Tack till alla er som kom till Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm denna söndag. Tack till alla er för att ni debatterade och diskuterade de hemlösa situation. Det finns uppenbarligen människor som bryr sig om de hemlösa. Tack så mycket, och vi hörs igen snart.